Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Podplay.
Ny härlig vecka och ny härlig hockeyvecka, och det innebär ett nytt avslut av Sunny och Svensson. Och jag tänker att vi ska bara slänga på den intressant notering som Silverkroken skickade. Förra veckan utsåg ni Quenneville, Timashov och Elvenäs till ligans lataste spelare. Samtliga gör mål direkt i Brynäs Leksand. Sedan är det Sunny och Svensson-effekten som blir starkare än någonsin, och då vill jag väl säga dig direkt att det är väl Sunny-effekten om något detta, va?
Ja, herregud, bra träffsäkerhet. Och veckan innan där så såg jag Greco i Frölunda, och då gjorde han mål per omgående, liksom. Han gjorde 3 mål den veckan. Så att, alltså, det borde ju vara, det borde liksom, folk borde ju höra av sig till mig och säga, såga mig. Jag vet inte.
Jag vet inte, Mattias Bromé, han gjorde ju mål också i veckan. Han har väl också fått sig en liten halvkänga.
Ja, nej, men jag vet, jag har ingen riktig sån. Det är väl kanske han Nettinen i HV71, men där har jag ju inga förhoppningar, för han är bara dålig liksom. Så att det är kanske, det är väl han då kanske som får en bra vecka.
Ja, inte Östersund då, som har 7 insläppta igen. Det är väl 7 plus 7 plus 8 plus 7 eller någonting de har sista tiden.
Nej, ja, du vet, det där blogginlägget som jag pratade om där, nu friades ju Isak Mantler för den filmningen som han anmäldes för. Jag ringde till och med Isak Mantler för att bara, vad är det som händer? Du filmade inte. Då berättade han hela situationen, vad som hände. Och det gav ju mig ännu mer. Och så dimper pressmeddelandet ner. Disciplinämnen friade Mantler. Ja, vilket var bra, vilket förtydligade. Det var ju jättebra. Men för mitt blogginlägg, det är liksom, det låg ju brann i WordPress.
Ja, det gjorde det. Du visade mig till och med det, och det var, du var arg.
Nej, nu kör vi.
Under lördagskvällen åkte HV71 på en riktig, riktig käftsmäll. Eller ska vi säga att det var Högberg som stal allt för dem? Eller vad ska vi kalla det som hände i Jönköping?
Ja, alltså, rån. Alltså, du kan säga vad du vill. För HV71, sättet som man spelade på den matchen var ju helt galet. Vi pratade förra veckan om att Mora hade en hög expected goals, alltså förväntade mål sett till målchanser man skapade. Det måste ha varit något form av rekord. Jag tror att det var 7,16 mål. Om HV kommer spela så där, så ska de göra 7,16 mål på den målchanserna. Det betyder alltså att de gjorde 6 mål mindre än målchans när man skapade. Då kan man ju säga, åh gud vad ineffektiva de är. Ja, men Marcus Högberg, vilken jävla match han gör.
Ja, Alexander Lambert skriver så här: herre jävlar, det där är vad som kallas stå på huvudet i folkmun.
Ja, men alltså han var ju så otroligt vass, och det krävdes ju liksom ett 2-0 läge med André Pettersson. Jag tror att Tyler Wesseland hade med sig för att Högberg skulle behöva liksom släppa in en påse där. Men helt, helt sinnessjuk match gör han. Och Linköping som, jag vet inte om, alltså jag var ju, gjorde dem när de mötte Skellefteå för ett par veckor sedan och tänkte, oj, 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 stackars Linköping, det blir en sån säsong igen. Och nu har man börjat lägga på de där segrarna på rad, och det är ju väldigt positivt för dem.
Ja, Linköping, där är mycket som har kuggat i sista tiden. Tim Ulriksson, som är stor Linköpingsupporter, brukar vara rätt aktiv i frågeställningen. Hur bra är Högberg egentligen, och har ni något silly angående Linköping? Är de nöjda med Stefan Matteau och Ben Maxwell?
Ben Maxwell är de väl nöjda med, men det problemet är att han ofta är skadad. Och Matteau är ju, han är kanske, ja, han
finns
ganska
det hopp
såga.
Där då? Finns det hopp där ens?
nej, det, jag vet faktiskt inte om det finns hopp. Det var en situation där han såg väldigt frustrerad ut också i matchen mot HV71 och slog sönder klubban. Sen var han liksom på väg ut i omklädningsrummet mitt under matchen. Men så hejdade han, så tänkte han, jag kan inte gå in i omklädningsrummet nu. Men om vi ska vara ärliga, kanske någon hade nog knappast märkt om han inte hade varit med där i resten av matchen.
Ja, han är ju en av många som efterfrågar silly season, och där kan vi väl säga det också att Tobias Ekberg har blivit inlånad till Linköping här 3 matcher. Vad jag hör så pågår en diskussion med Leksand om att förlänga det så att man får honom lite längre. De har ju Fantenberg skadad en längre tid än de här tre matcherna, och Leksand får tillbaka Anton Lindholm här på torsdag, så att då tror jag nog att man kommer att lösa det.
En fråga från Johnny the Fox här. Det är också ett, det är skönt med de här namnen som dyker upp när vi lägger ut det på söndagen. Det är härligt med engagemanget. Men kommer, han frågar om, kommer någon av Elias Andersson, Mattias Jarnmark, Andreas Jonsson eller Jakob Moverare landa in i SHL?
Ja, alltså jag tror att Elias Andersson kanske, alltså han är ju en sån människa som jag känner att han skulle kunna hamna i HV71. Vad är det, tredje vändan i så fall som han hamnar där i så fall? Lite intressant är att jag hörde ett rykte om att Nubben och Niklas Andersson, hans pappa, hade träffats på någon juniormatch. Niklas scoutar ju för, vad är det, Rangers eller som han scoutar?
Los Angeles Kings är han för. Där,
ja, det
där
är Kings,
också.
Ja, förlåt. Ja, intressant. Då kan jag prata om vad som helst. De behöver inte prata om Elias Andersson bara för det är hans son.
Men det är klart de pratar om Elias Andersson. Alltså det vore ju tjänstefel av Nubben och inte liksom lägga upp, bolla upp frågan där, med tanke på att Elias dels trivdes väldigt bra i HV71, var med när de vann guld 2017 och kanske skulle behöva en nystart i sin karriär. Men det är klart, ja, du lämnar någonting där borta också. Du lämnar en dröm. När du vänder hem, så har du varit inne på tidigare, det är väldigt svårt att komma tillbaka då.
Ja, annars så är ju HV71 på jakt efter förstärkningar. Man blev av med Lukas Elvenäs här tidigare i veckan till Leksand, och man har ju fått Mattias Tedenby långtidsskadad dessutom, så man är ju rätt kort om folk direkt här nu, och det är ju aldrig ett bra läge att bli kort med folk, men i HVs läge så behöver man ju allt folk man kan.
Ja, givetvis är det så. Samtidigt så, det kan också bara när man tappar någon spelare och skadar att liksom truppen knyter sig samman ännu mer, att man, okej, det är vi som är här som ska göra det. Det är inte att, okej, undra om den får spela, han får vila, han får sitta på läktaren, utan det är de här spelarna. Men jag vidhåller, som jag var inne på tidigare, backar, mer prioriterade än forwards.
Backar Erik Martinsson gjorde ju ett misstag, och man såg riktigt hur dåligt han mådde när han hade gjort det där misstaget. Alltså jag vet inte tusan om han verkligen ska kasta in Erik Martinsson efter det där misstaget när man trycker på.
Vad fan, absolut. Ja, jag har gjort enorma misstag också i min karriär som man har förlorat matcher på. Och det är klart, i det läget som HV är, så är det ju extremt tungt. Men det är inte så att Erik Martinsson gör en sätter sin situation för att han skiter i det. Är det som en nonchalant beteende att man tappar en markering för att man är lite nonchalant eller lat? Han tappar skäret. Shit happens. Och det är klart att det straffar HV nu. Men folk som börjar liksom gnälla och kritisera Erik Martinsson, vet du vad jag vill säga till dem?
Fuck you.
Ja, jag kör. Ja, det skulle jag fan säga. Fuck you. Nu kör en råhomma till dem.
Ja, men helt ärligt, vet du vems fel det var? Det var inte Martinssons fel, för det var en helt annan persons fel. Det här var lampmänniskan i Jönköping.
Nej, ge det nu. Ska du ge på en stackars lampmänniska som drog igång en lampa för att den tog i stolpen strax innan, på samma sätt som du drog på en raket?
Den blinkar ju 5 sekunder. Jag bara satt och kollade på det efteråt bara. Men stäng av den förbannade lampan.
Men han var ju, han eller hon som sköt den lampan var ju kanske övertygad att det var mål. Måste ju fånga uppmärksamheten.
Ja, men snälla, det är 5 sekunder, dumman bara slår ut med händerna. Han måste ju vara vaken. Nej, det där var lampmänniskans fel.
Sluta. Nej, det var varken lampmänniskan eller Erik Martinssons fel. Det var en olycklig händelse att han tappade skäret.
Och alltså lampmänniskans fel. Vi går över på nästa grej istället. HV ska ju till Ängelholm på torsdag. Det är det krismöte vi ska måla upp där, eller?
Ja, men det är klart det är. Det går ju snabbt i när det är. Dels kommer det vara tajt i serien, och en dålig vecka kontra en bra vecka. Det gör ju sån enorm skillnad. Så det är klart att här och nu är det ju ett krismöte där Rögle är ju en jättebesvikelse. Ett Rögle som jag hade som ett givet topplag, ska jag säga. Och det kan de ju fortfarande bli. Vi ska inte dra några fastare slutsatser. Men inledningen väldigt svag från Rögle.
Ja, alltså vi har ju fått mycket åsikter här. Det är ju trogna Rögle-supportrar som man ser i flödet vecka efter vecka, som kanske har haft väldigt rak rygg de senaste åren, med all rätt, med tanke på Rögle har gått de senaste åren. Rögle-åsnan, roligt namn för övrigt, skriver så här. Cam Abbott, har han börjat få panik? Sättet han ändrat på i femorna känns inte helt genomtänkt. Vilka spelare finns tillgängliga på marknaden?
Det, spelare på marknaden får du svara på, men det som är att det finns ingen tränare som ändrar på en laguppställning man är nöjd med. Det kan vi slå fast. Man, när man ändrar för att man söker någonting, för att man behöver få till en förändring. Och en förändring gör att man kanske väcker någon spelare, man tar undan istid från någon annan. Så att det blir ett hattande. Men Anton Bengtsson, jag menar, han har inte stått att känna igen. Han har fått en roll som han inte liksom hade i fjol, och som han är bäst som ytterforward. Och det är klart, centersidan, där måste man måste värva där. Och det är väl där frågan går över till dig då. Vad finns det på marknaden?
Nej, men nu börjar det ändå lossna lite från NHL och vad som blir över där borta. Jag såg någon lista redan i förra veckan vad det kunde vara. Nu var det så ett namn som till exempel Bobby Nardella som blev över. Nu är han ju visserligen back, men Rögle behöver ju backar också. Där har jag dock fått ett ganska tydligt besked på att han ska bli kvar borta i Nordamerika. En sån som Jesper Fredén blev ju också nerskickad till AHL.
750 000 har han på One Way, Fredén.
Ja, det är ju det man måste väga in, och det är lite det som vi var inne på tidigare också, att man ger upp sin dröm att komma tillbaka till NHL om man sticker hem med svansen mellan benen. Så det är, man gör ju inte det i första taget.
Nej, jag tror att mycket de här som sitter på envägskontrakt för dem att komma hem, dels så är det mycket pengar, det är också en osäkerhet med hur världen ser ut. Jag menar, vända hem till Sverige, då blir det ju, då vänder du ju nästan hem för gott. Du skulle kunna åka till Schweiz såklart, så att jag tror att man vill nog inte här och nu chansa att åka hem. Det kanske är det framåt februari en helt annan sak, men nu tror jag inte den här typen av spelare som Fredén och Moverare till exempel, den typen av spelare kommer inte komma hem, tror jag.
Nej, men då kommer det istället handla om kanske någon tjeck eller någon kanadensare eller någon som behöver liksom ta någon trampolineffekt eller liknande i Europa som inte har varit här tidigare.
Nej, och det gäller ju att hitta dem. Men det, om vi då håller oss kvar vid Rögle HV71 som båda jagar spelare, sen finns det ju, jag menar, det är Skellefteå ska ha spelare. Vad är det som gör att spelare då ska välja HV71 före Skellefteå, även om det är en ung serie?
Pengar.
Absolut, det är klart att det är ju det till syvende och sist handlar om då. Det är klart en del tabellposition. Man tittar som spelare, vad finns det för möjlighet för mig att vinna? Och när det har gått 7, 8, 9, 10 matcher så kan man inte dra några slutsatser. Men börjar lag halka efter så kommer det bli svårare och dyrare för dem att plocka in spelare. Det kan vi slå fast.
Ja, jag kan också slå fast att tendensen förra året var ju att till exempel Pontus Åberg, Andreas Borgman, Joel Kjellman och de här, de kom ju inte förrän i november, december någon gång när de verkligen hade jättelite chans under hösten i att försöka ta en plats i NHL.
Nej, och det är väl det jag tror att kommer ske också. Självklart kommer det komma mycket spelare, kommer komma in till SHL-lagen. Och det kommer många kommer att drabbas av panik, kommer betala sjuka pengar för att få hem spelare. Men det är ju verkligheten nu när HV och Djurgården är ganska nyligen åkt ut SHL.
Tobias Falkman ställer en konkret fråga. Lukas Vedemo in till Rögle för att stabilisera centersidan. Vad jag vet så är väl Vedemo skadad nu, va?
Exakt, och jag vet inte om det är det. De behöver en toppcenter, de behöver en Fredrik Olofsson, den typen av toppspelarcenter. De behöver inte en breddcenter, så att det tror jag inte är någonting. För Rögle har 9 stycken som kan spela center, och det behöver inte 10, varav den 10:e då är en breddcenter.
Brogi ställer en fråga, jag riktar den till dig. Har Abbots tappat omklädningsrummet? Avslut, han har ett ganska långt resonemang, men jag ställer bara den frågan rakt av till dig.
Jag träffade förresten Brogis i restaurangen uppe i Ängelholm när jag var där åt lunch med Almen Bibic.
Var det då han hade
där
spelat företagshockey, eller skulle han spela företagshockey?
Skulle spela företagshockey, så jag hoppas han är okej, att han inte bröt något ben eller någonting efter det. Men han verkar ju i alla fall ha fingrarna på plats när han kan skriva till oss, Brogis.
Ja, frågan är, Abbott, tappar han omklädningsrummet?
Nej!
Har han tappat det?
Men så här är det. Det här är en speed bump, för att välja ett uttryck som bröderna Abbott känner till. Alltså, herregud. Rögle har ju liksom bara haft en formkurva som har varit spikrak uppåt under flera år. De har inlett lite svagt. Jag manar till lugn. På samma sätt som jag manade till lugn i HV71 förra veckan. Så bara, herregud, sitt ner, ta det lugnt. Det är klart att de kommer behöva värva spelare. Och att de har inlett under förväntan. Men är det kris? Nej, kan det här laget vända det? Definitivt. Men fan, det var ett lag som jag trodde på inför säsongen. Varför ska jag sluta tro på dem nu? Det var som många Rögle-supporter trodde på dem också, fast att jag vet att jag kanske trodde på dem mer än en del Rögle-supporter. Men lugn, herregud, det är en speed bump.
Ja, Magnus Edman som också är Röglesport, han är lite orolig för att de ligger på 13:e plats och då får man ju faktiskt kvala i dagsläget. Men jag kan ju avslöja en grej när det gäller Rögle. De är faktiskt på en spelare inför nästa säsong som jag tycker är väldigt intressant, och det är ju Växjö forwarden Glenn Gustafsson som Rögle är tok på inför nästa säsong.
Ja, det förstår jag. Jag tror att Glenn kan göra... Fan vad skönt det är att vi har en Glenn i svensk hockey. Vi hade en Lennart Petrell förut. Då blir man glad en Lennart. Och man har en Glenn också. Det är jävla roligt alltså.
Ja, det blir aldrig fel.
Men det vore en jättebra värmning för vilket lag som helst, skulle jag vilja säga. Han har haft en bra utveckling i Växjö, så de lär väl också vara med och vilja förlänga det.
Ja, jag ska säga det också att Växjö är ju naturligtvis också med. Han gjorde ändå 16 mål för Växjö förra året. Lite smugigt till att bli nästan en toppspelare i SHL, får man väl säga.
Det ska bli intressant nu när Sam Hallam tar ut sin landslagstrupp här, hur mycket Växjö-spelare inom situationstecken han kommer våga ta ut, om du förstår. Men det är klart att Glenn den här säsongen måste få spela i landslaget. Det tar jag för givet. Även om han kanske har fortfarande han kanske inte har kommit upp i den högsta nivån ännu. Men det är en spelare som har en jättepotential som en intensiv spelare med målsinne.
Erik Josefsson blir fjärde center i det laget. Men Växjö, de har ju faktiskt inlett säsongen bra, får man ändå säga, om man bortser från de första två matcherna.
Jättebra. Och jag trodde på Växjö inför säsongen, just att det är Sam Hallam. Det är klart att han inte går att ersätta, men det är inte som att sätta in en tränare i en klubb där det är ett blankt papper. Det finns ju en struktur och ett sätt man arbetar på i Växjö som styrs av Henrik Evertsson, oaktat om det är Sam Hallam eller Jörgen Jönsson. Med det sagt så har Jörgen gjort ett jättebra jobb, och Växjö ser riktigt fina ut. Kanske inte spelar mot Frölunda, kanske inte gör den roligaste hockey, men det är en trygg, det är en stabil och jäkligt tajt hockey. Spelar bra från backplats också, tycker jag, med fina backar.
Ja, Marcus ställer en fråga: hur bra är inte Växjös defensiva målvakter? Kommer denna trenden att hålla i sig över tid?
Det tror jag. Det tror jag definitivt att den kommer göra. Sen kanske man inte kommer vinna lika frekvent som man gjort här på slutet när man har varit i hysteriskt fin form. Men det som är att backsidan är väldigt fin. De har ju så Ludvig Claesson som jag tyckte i fjol kom in och gjorde jättebra. Han har ju en roll där i 6 minuters istid per match nu, för att det är så att man har väldigt bra. Håller man sig skadefria så kommer det kommer ticka på. Och vi har pratat om lag kanske i den undre halvan som vill förstärka, men jag är helt övertygad att Evertsson kommer plocka in en forward till här vad det lider. Backsidan behöver inte röra, målvaktssidan, ja, det är frågan om Larmi och ja, men det är okej. Men forwardsidan, plocka in någon.
Liten detalj där, Växjö var ju faktiskt på Adam Werner också innan man bestämde sig för att gå på Emil Larmi tidigare i vintras.
Okej, ja, det var då kanske Larmi var bättre ändå. Werner har ju lite fortsatt och bevisa på SHL-nivå även om han är fortsatt ung.
Inför SHL-säsongen så har ni väl inte missat att man kan läsa om det senaste och hetaste inför säsongen, bland annat Sannis analyser. Och nu har vi ett supererbjudande för er som lyssnar på Sanni och Svensson. Gå in på expressen.se/sannisvensson så har vi ett erbjudande där ni kan läsa Expressen Premium för 19 kronor de första 2 månaderna. Så ta del av ett supererbjudande.
Skynda och fynda! Skynda och fynda!
Ja, Werner har ju en historik i Färjestad och det leder oss faktiskt in på Färjestad här nu de vann imponerande mot Oskarshamn, eller deras powerplay ser till att de vann mot Oskarshamn, samtidigt som deras boxplay verkar läcka ordentligt. Och vi har ju en fråga där från Stefan Meijer som ställer den rakt av till dig. Färjestads boxplay, kan Sanni som gammal försvarsgeneral se någon quick fix på deras spel med en man mindre så de inte behöver göra 4-5 mål för att vinna?
Men det är så kort in på säsongen, det drar för hastade slutsatser. Visst, Frölunda har ett dåligt powerplay, Färjestads boxplay hackar lite, Färjestad har haft dåliga teckningar och det är så här, jag vill ha mer data för att se det, för att liksom sätta där är problemet, för att belysa problemet, det här kommer målen till ifrån. Jag tycker att man kanske är lite dåliga på backdoor, alltså den svaga sidan, att man dras för mycket mot spelet, mot pucken kanske, men man har blivit straffade så några gånger. Är det ett mönster? För tidigt att säga. Å andra sidan har man fått igång ett fint PP då mot Oskarshamn. Och man hittar, som det så fint heter, vägar att vinna. Och Jag tyckte Tompkins, han gör okej. Okay. Bättre och bättre ändå måste jag säga, även om han inte är topp som han var inledningen av säsongen i fjol i Frölunda.
Var det nyckeln att vinna mot Timra borta här för en vecka sedan efter den här dubbeltorsken mot Skellefteå, va?
Ja, den var ju extremt viktig för dem såklart. Då ska man ändå, den matchen hemma mot Skellefteå innan Timrå-matchen så var man ju faktiskt bra, men släppte in då 6 mål eller var det 5 eller 6 mål där också. Så att det är klart att den var nyckel för dem. Men nu har de ändå ett alltså ganska tufft schema framöver. De ska ner till Oskarshamn borta lördag, så har de COL i Polen på tisdag, upp till Luleå på torsdag och sen Frölunda borta på lördag. Så att jag menar, det är två rätt tuffa SHL-matcher för dem som väntar också, så att det var klart viktigt för dem att få vinna den här gångna veckan mot Rögle och Oskarshamn.
Vi ska ta en fråga också som du och jag bollade lite i torsdagskväll och i fredagsmorse. Den kommer från Marcus Stolpe. Du kan ju ana vad jag ska ta upp här nu. Adam Edströms tackling på Micke Lindqvist. Varför går inte den vidare till disciplinnämnden? Och Hocke skriver, Edströms hånflin slash skratt efter smällen på Lindqvist. Vad säger ni om det?
Ja, alltså, vi börjar med det första. Själva tacklingen. Ja, den är ju olycklig. Jag tycker att Adam Edström äger situationen lite mer än vad Lindqvist gör, så tillvida att han kommer. Han kan nästan, det borde bli en instinkt att jag tar emot dig för jag ser att du inte är redo, förstår du? Det är nästan som att han åker in i honom. Men jag kan ju inte, jag kan inte döma honom på så sätt att han gör det medvetet. Samma som Anton
Bengt. Det man ska väga in är ju också att Micke Lindqvist byter ju riktning fullständigt.
Jag vet. Exakt, så att där, jag tror man tar dem i beaktning. Ja, när jag såg den så var, skrek jag inte rakt ut och säger oj, 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 vad är det som händer? Utan olycklig, kanske Edström kan... Ja, den är svår, men jag tycker inte att det är en sån här solklar disciplinämnen på deras bord. Definitivt inte, det tycker jag inte. Sen det här hånflinet, jag såg det klippet och sett det många gånger. Du vet, när man blir, jag kan inte, du blir så här, när du blir orolig, när du blir nervös och så får du lite skit, eller du vet, så här, så att man nästan rycker till sådär. Jag ser inte
jag
att han åker och skrattar.
Skit, men...
Ja, men, jag kan ge dig skit kan jag säga. Om du hänger ut den där lampkillen, stackars i Jönköping, då ska du fan ha skit.
Men alltså, det kan ju bli en sån här...
Ja, exakt. Det kan ju bli en sån här nästan reaktion. Jag tycker inte att han hånler eller något sån här.
Ja, men alltså, det jag skulle säga att han gör där i det läget är ju nästan att han hånar klacken som är på honom rätt hårt, för man åker ut där precis vid klacken.
Ja.
Det är väl mer det är ju inte Micke Lindqvist som hånar i det läget.
Nej, jag såg det där, jag har sett klipp på det också, jag tycker inte att liksom, jag gör inte bedömningen att han hånar en spelare som han har skadat på något sätt. Adam Edström är en tuff spelare, på gränsen spelare, men jag ser inte honom som att han ska åka och håna en som han har skadat på något sätt, så att nej, jag vill inte dra den slutsatsen på något sätt. Mer en olycklig situation som fick konsekvenser där Lindqvist inte spelade mot Oskarshamn i lördags.
Nej, och det fick faktiskt till följd att Henrik Björklund fick spela på den platsen i powerplay, och då small det direkt, minns han.
Han kände sig hemma där. Det är ju lite hockeyallsvensk miljö när man är i Oskarshamn. Jag säger själva hallen. Då är ju Björke, då är han ju hemma i de där korridorerna och allting. Där har han ju sprungit och gjort mål så många gånger genom åren.
Och till sist vill jag avsluta det här tacket med att säga så här. Tack till alla fantastiska brynäsare ute i detta avlånga land som lever med Brynäs i ur och skur. Det har varit en ynnest att få spela framför er. Tack så jättemycket. Så vill jag avsluta det på det här viset. Ni vet vad du brukar säga. En gång Brynäs.
Ja, alltså det är inte utan att man får lite gåshud. Undrar om man är lite präglad av att Ove Molin var en sån spelare som man växte upp med lite grann när han spelade på 90-talet eller hur det var. Men jäklar vad fint det var att se honom där.
Ja, jag tycker hatten av till Brynäs. Hatten av till Brynäs IF. Hatten av till publiken. Engagemang. Alltså hur man gör den där. Vet du, jag satt och tittade på den här, vi spelade in på söndag, och precis innan vi började spela in så kollade jag på den. Och det var nästan, utan att överdriva, så jag fick en tår i öga. Jag blir så påverkad av det här, för att det här är ju det ultimata beviset på att, vad du har gjort i din karriär. Du får stå i centrum, och det som är så fint, att de här alla videohyllningar, Vad är det de hyllar? Ove, den här dragningen gjorde, eller passningen där. Nej, personen. Du tog hand om mig, Ove. Du gjorde det för mig, Ove. När jag kom dit, du var den bollplank. Det är ju så fint när folk uttalar sig som en person. För då är det personen de lyfter fram. Och Brynäs IF, fan, ni lade ner för att göra den här hyllningen så otroligt mäktig och fin. Och jag älskade det från början, nästan hela vägen till slutet där.
Ja, för att det var ju så att vepan gick ju aldrig upp
ja,
till taket.
Ja, det var tråkigt. Men fan, då ser jag, då blir det rubriker. Åh, fiasko, typiskt Brynäs, jäkla. Så då, hur kan man inte göra det här? Det kan väl hända. Tror du inte de har testat det där säkert flera gånger, att det skulle funka allting? Jättetråkigt, supertråkigt. Men jag tror inte Ove kommer, det är inte det han kommer minnas från den här kvällen. Varje gång jag är på Hovet och tittar upp bland deras tröjor, jag tänker inte på, och där hänger Niklas Falk. Just det var han som svimmade när de hissade hans tröja. Det gör inte jag i alla fall.
Såklart inte. Men så att
Brynäs, vi grymt. Jag bara kärlek till Brynäs, Brynäs IF, för det jobbet ni gjorde. Grattis Ove. Fan vad grym hyllig. Man får aldrig göra det för smått, för litet. Det ska vara stort, det ska vara pompöst. Det ska vara, fan vad bra Brynäs.
Ja, nu är det ord och inga visor här. Johannes Hedberg har en fråga. Vore kul med en reflektion över Brynäs föregående vecka när de fick kritik och sedan är de faktiskt trots detta före Luleå i tabellen och bara en poäng bakom det Malmö som ni tokhyllat varenda podd.
Ja, men alltså här är det ju. Det kommer bli sådana svängningar hela tiden. Att vi hyllar Malmö i varenda podd, det är ju för att Malmö har spelat bra. Och nu har Malmö två raka förluster. Har Malmö spelat dåligt? Nej, det har de inte gjort. Under den här perioden när Brynäs torska spelade Brynäs dåligt? Ja, det gjorde de. Gjorde de det bra den gångna veckan? Jävligt bra. Och vet du, nu kommer folk tro att jag är en jävla kiss up till Brynäs här bara för att jag tippar dem på så lågt i tabellen. Men vad är det med Brynäs supportrar och föreningen eller supporterfalanger emellan? För nu är det nog kompaniet som var där i matchen när de hyllade Ove. Och jag vet inte, jag sitter och kollar på TV och man får ju med sig vissa saker inte. Men det är ju ett helt annat tryck. Det är ju tryck på läktaren i jag kommer ju alltid säga Gabriel. Men det är tryck där. Varför är det inte alltid de där falangerna där, du som har lite koll?
Bra fråga. Jag pratar med lite folk i Leksand. Nu är de visserligen part i målet. De var ju där i torsdags i förra veckan och de sa att det var bedrövligt då. Men det kanske krävs en Ove för att man ska få ordning på grejerna då.
Nej, men det är ju, varför har de inte ordning på alla supportrar? Att de, jag menar, är det mellan klubben? Och så, jag vet inte.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
För att nu har jag läst till och med att det var något av de här kamratkompaniet och det var något gäng som var där. Det blir ju ett helt annat tryck. Och vad händer? Jo, Brynäs, 2 raka segrar. Tror du Brynäs hade vunnit där mot Skellefteå om det hade varit 4700? Jag är inte övertygad om det.
Nej, men det är klart att det spelar in att man har en stor bas med supportrar på läktaren och framförallt en sådär lördagkväll när man faktiskt har ett par öl innanför västen. Det betyder rätt mycket för trycket. Jag ska inte hålla på att uppmuntra folk till att dricka en massa alkohol innan matcherna, men ett par tre öl gör jäkligt mycket. Du vet ju själv hur hög du blir om du får rida ett par själv.
Ja, jag har en förmåga att prata alldeles för mycket och då ska du inte pimpla i med en massa bärs, då spårar du ut, kan jag säga.
Alltså vi borde göra en podd med det någon gång, men strunt i det. Det var Leksand, såg jag i lördags. De mötte ju faktiskt Brynäs i torsdags och fick stryk. Det är en match som de lika väl hade kunnat vinna, som jag förstod det. Men det var en stark seger att komma tillbaka mot Malmö, och Leksand är ju ett sånt lag som inte har förlorat 2 raka matcher den här säsongen, och det säger ändå en del att man kommer ur förluster snabbt.
Ja, men så, det är ju en jätteviktig egenskap. Jag tycker Brynäs där, de jobbade hårdare. Det är så jävla klyschigt att säga det.
Men de var mer desperata. De var faktiskt mer desperata.
Ja, det var det. Så att du tittade på den matchen. Sen, det är starkt av dem att studsa tillbaka direkt efter. Men alltså konkurrensen de har på forwardsidan nu, liksom, det är ju helt sjukt. Om man då har lovat Lukas Elvenäs en framskjuten roll, vilket man inledningsvis har visat att den ska du ha. Du får hem Emil Heinemann. Och jag kan ju tänka mig att så som snacket gick på försäsongen, så var det att nej, vi ska inte värva någonting, för att när vi får hem Emil Heinemann så måste han få en framskjuten roll. Då har Rivik som kommer in. Hur fan ska du få plats med alla?
Och, alltså, och sånt som Justin Klus har ju gått hur bra som helst dessutom.
Ja, det är ju en jäkla konkurrenssituation. Och när går gränsen där det är ett angenämt problem eller ett problem, som det så fint heter.
Den är ju hårfin, den gränsen. De pratade faktiskt med Heinemann att han skulle få plats typ i en andra kedja, och alltså jag kan ju inte hitta en plats för Emil Heinemann i en andra kedja idag.
Nej, jag kan ju egentligen göra det, men det betyder ju att du får ta obekväma beslut och peta bort då Lukas Elvenäs, som du har lovat en roll. Du måste peta bort Quenneville, som du tror på, och petar du bort honom, men då tar du hus i helvete, kanske på Råhomavis där.
Ja, exakt. Vad säger du om att det blir ett sånt, en sån sak som händer på träning, att någon brinner loss? Och sen måste jag ändå säga det, att jag tycker Leksand gör det bra. Man har säkert ett snack, men man spelar Råhoma efteråt. Alltså, låt folk få visa lite känslor och brinna av, ja, utan att det ska bli så stor grej.
Ja, alltså, ja, alltså, och säga fuck you till sin chef, det är totalt helt jävla oacceptabelt, Svensson. Helt oacceptabelt. Alltså jag, för mig är det har skett två gånger i min karriär. Jag spelade ändå professionellt hockey 13 eller 14 år. Två gånger hände det. En gång i USA och en gång i Sverige. I USA, den spelaren som sa det då, han fick inte följa med på nästkommande roadtrip och var borta några matcher därefter. Det som hände i Sverige, den var så sjukt nära att få sparken, och det var, vi hade krismöte dagen efter för hur vi skulle hantera den spelaren.
Men när du säger totalt oacceptabelt, vad ska åtgärden bli i så fall?
Konsekvent, jag hade aldrig spelat honom matchen efter. Alltså nummer ett, hade jag aldrig, för du måste markera för laget. Alltså, man får diskutera, man kan ha olika åsikter, men att skrika det liksom, alltså det finns inte, absolut inte. Det tyder, för mig så tyder det på att du inte respekterar, alltså det kan låta hårt, men det tyder på att du inte respekterar din omgivning och din chef, som faktiskt Björn Hellqvist är till Mikael Råhoma. Att han skriker det på träningen, stridens hetta, du kan säga vad du vill, nej, alltså, det är inte okej. Jag kan låta gammalmodig eller tönt eller vad du vill, och folk tycker, ah, men fan, gör inte så stor sak, det är ingen stor sak. Jo, it's a big thing.
Nej, det tycker inte jag.
Nej, för du är arg på den här stackars ljuskillen i Jönköping. Det är en big thing för dig.
Ja, det är det. Men notera att jag inte hängde vep-killen i Gävle, utan shit happens i det läget. Men lampkillen i Jönköping, han eller hon, nej, där går min gräns.
När du var på plats i Leksand så såg du Rivits klackspark. Fan, har du sett något läckrare, allvarligt?
Nej, jag såg ju faktiskt inte den live. Jag såg den live, men jag reflekterar ju inte. Nej. Förrän man såg det på reprisen, och det gick ett sånt sus i publiken efteråt när han hade gjort det där bara. Alltså, man undrar ju om det var Marek Hamsik som var där istället för Marek Rivik, för att alltså det var sån närvaro att bara lyfta upp skridskon och plocka ner den, och sen så flippar han liksom fram den till sin klubba, och så bara slår han rakt på bladet i Carter Ashton. Men frågan är om Carter Camper överhuvudtaget ska få en assist på den där så kallade passningen.
Nej, det kanske han inte ska ha, men det är odeklart han ska ha det. Det är en assist. Men jag satt på tåget, och så kom det upp ett klipp som någon supporter hade lagt upp, filmat ovanför, så man såg bara liksom typ publiken, och så var det Riviks klack, och då tänkte jag, hade han en egen klack på plats, tänkte jag. Och sen såg jag, okej, okay, jag fattar.
Ja, de slog Malmö, och vi var inne på det också. Malmö har ju förlorat två raka matcher här nu. Är det slut på hyllningarna nu av laget, eller?
Nej, men alltså, fan, det är ju Luleå hemma, Leksand borta. Det är oavsett vilka du mäter, det är tuffa matcher. Det handlar ju bara om att inte göra den veckan med matcher för lång, till exempel med förluster, som Frölunda nu gjorde i lördags. Ja, men då vann de över Luleå istället för tre, eller de hade tre raka förluster, istället för fyra raka förluster så vann man en extremt, ja, det var en grymt härlig match. Det är, de gör något med varandra, de där två lagen, Luleå och Frölunda. Det finns något härligt pulserande mellan dem.
Ja, men jag funderar på det. Vad är det som gör att det har blivit sån hetta mellan de lagen? Är det för att de har mötts lite i slutspel, eller vad är det som gör att det finns hettan där mellan dem?
Ja, men det finns ju rivalitet spelare emellan. Alltså supportrar emellan. Alltså det finns, Luleå-supporterna avskyr ju Lundqvist spelmässigt. Las, finns ju mycket där. Turre och Kinnemin, allt det här. Så kokas det ner. Alltså det gör ju det härligt. Och de spelar ju båda fysiskt intensiv hockey. De håller inte tillbaka när de möts heller. Vilket gör att det blir. Och det tror jag byggt upp liksom den rivaliteten. Plus att man har mötts i ett gäng slutspelserier genom åren också.
Det känns ju som Luleå är ett lag som har rivalitet med ganska många klubbar. Alltså det är Djurgården, det finns ju säkert någonting mot Färjestad. Det är Luleå, det är Skellefteå. Det finns ändå en hel del klubbar som Luleå har den rivaliteten.
Ja, ja, så är det verkligen. Och det är lite det de har byggt upp Luleå också, att det är vi mot världen. Och jag kan ju uppskatta och gilla en sån sak, att man inte tycker synd om sig, men man tycker att alla är emot dem. Och det skapar en jävla vi-känsla.
En fråga på Frölunda från Sven Lundqvist. Jag vet inte om han är släkt med Joel eller hur det är. Men han undrar vad vi har för tankar om Ryan Lash just nu. Då ska vi säga att Ryan Lash landar in på 0 plus 4.
Ja, men han spelar forcerat. Han är inte alls någon... Han har inte det här lugnet alls i sitt spel. I powerplay till exempel försöker slå en avgörande passning alldeles för tidigt. Så det är klart att han har inte det där självförtroendet. Men det kommer ju att komma. Alltså, han kanske inte vinner poängligan, men han kommer ju komma upp i 45 plus poäng. Jag tror fortsatt det. Även om inledningen på säsongen har varit tuff. Men lite för forcerat för min smak och för Lars smak också förmodligen.
Du var inne på att Tambellini skulle vinna poängligan på 69 poäng, tror jag att du sa inför säsongen. Står du fast vid att han har det i sig fortfarande, eller tar du chansen att revidera?
Nej, men han är ju, han lever, alltså, ja, han, klart han kommer kunna göra det. Han gör ju sina mål här och där, men nu har han ju inte det här tic-tac-toe-samspelet med till exempel Wallinder ner där, eller över centrallinjen till Sar, där de får utdelning i den utsträckning som man kanske trodde, men det kommer att komma, det tror jag. Så jag tror fortsatt på Tambellini.
Ett lag som många trodde på, i alla fall offensivt inför säsongen, är ju Timrå. Och Oliver Ramström skriver en fråga till oss. Hur viktigt är det för Timrå att få igång hemvändarna? Nu ryckte förvisso Pettersson upp sig i tredje mot Örebro och Lander hängde en straff. Men de har varit så otroligt osynliga fram till nu.
Nej, men då får vi lugna ner oss lite. Så otroligt osynliga tycker jag inte att de har varit. Vad har man för förväntningar på Anton Lander? Ska han göra 45-50 poäng? Nej, det kommer han inte göra.
Nej, och då men Emil Pettersson liksom... och Dahlén ska väl ändå kunna göra en hel del poäng?
Ja, men Dahlén har inte spelat i SHL. Det är en omställning. Han har spelat i NHL, eller han spelade i NHL i fjol. Jag vet, men det är en omställning kommer till SHL. Det tar tid. Emil Pettersson, jätteduktig spelare. Men han har under sin karriär kunnat vara lite ojämnt i sina bästa stunder. En absolut toppspelare. Kanske behöver höja den lägsta nivån. Men nej, Timrå har för lite spel. Alltså de har för lite puck. De har för lite spel. Jag såg att det dök upp flera frågor. Att de får så mycket utvisning. Att de alltid är mer utvisade än sina motståndare. Ja, man har förmodligen pucken mycket mindre. I regel när du har pucken så drar du inte på dig utvisningar. Så det är en följdeffekt av att man har för dåligt spel helt enkelt.
Hör på frustrationen i den här frågan. Det är från Jonsson. Han har en Timrå-tröja på sin profilbild. Så jag är säker på att han håller på Timrå. Hur i helvete är det möjligt att Timrå aldrig får powerplay trots solklara utvisningar som tas? Ställningen 1-2 mot Skellefteå och Hartman blir trippad solklart, sen pang 1-3. Och nu mot Örebro precis innan 0-2. Halloran blir neddragen i offensiv zon utan puck och sen spelvändning mål Örebro. Alltså den frustrationen går att ta på, du.
Ja, så är det ju. Alltså domarna missar. Det är väl ingen nyhet att domarna inte är 100%iga. Den situationen med Halloran, är den klockren? Nej, den kanske inte är klockren. Jag har sett den själv. Det skulle kunna vara utvisning, men jag förstår att domarna inte tar den heller, för att och det så här blir det alltid. Och det kommer ju vara mer än någonsin kommer de här diskussionerna komma upp, för att ja, det kommer vara jämnare än någonsin. Så att då kommer ju de här domarmisstagen, eller när man inte är enig, då kommer jag större betydelse och rum för diskussioner.
Och det är ju väldigt färgat när man pratar och ser hur klimatet är. Det är bara att kolla den här Adam Edström och Micke Lindqvist-incidenten. Hur alla Rögle-supportrar, jag ska inte säga alla, men de flesta Rögle-supportrarna var ju helt säkra på att det där är ingenting. Medan jag såg Färjestad-supportrar som pratade om säsongens största överfall och så vidare.
Men för fan, det är ju det som är supporterskap. Det är exakt det som supporterskap handlar om. Och det är ingen som begär att en supporter ska vara nyanserad eller ofärgad.
Ja, det där spelschemat i Hockeyallsvenskan, är det vidare supportervänligt? Dennis Eriksson skriver så här: vad tycker ni om det sjukt dåliga spelschemat för Hockeyallsvenskan? Till exempel, kolla på Västerås.
Ja, alltså det är ju en utmaning, just spelschemat med klubbar som inte har samma ekonomi eller samma, den liknande ekonomin som SHL har, kanske kan flyga till matcher, och Almtuna till exempel, inte bara för att hänga ut dem, de vill ju kanske när de är oväl åker till Övik så vill de möta Björklöven, och då ett Stockholmslag som delar på samma arena som inte kan spela samma, alltså det är ett pussel som aldrig kommer göra alla nöjda, definitivt inte.
Nej, alltså det som man kan anmärka på är ju till exempel att Björklöven var i Östersund på fredagskvällen och att 5 timmar dit, 5 timmar tillbaka, sen möta Modo som bara behövde göra 10 mil upp från Övik. Djurgården spelar inte i, eller de spelar i fredags, mötte Almtuna som inte spelar i fredags.
Ja. Om och men och hit och dit och hit och hit. Alltså så är det, så kommer det alltid vara. Och jag förstår att det kan finnas en frustration, men att få ihop det där pusslet är inte lätt. Men du reste ju från Malmö upp till Östersund för att titta på Östersund-Björklöven. Det är bara så här, jag har inget att göra, jag drar dit eller vad?
Ja, nej men typ, jag vill ju se Östersund innan de fallerar fullständigt, som jag är rädd att de ska göra.
Han du ser dem då innan de fallerar, eller hade de liksom redan gjort det innan du såg den matchen?
Ja, man får väl säga att de har ju rasslat till bakåt ordentligt i Östersund. De har ju stora problem bakåt. Det är ju 7 plus 8 plus 7 plus 7 tror jag de senaste 4, va?
Ja, nej, det är ju smekmånaden är ju slut. Och det är såklart, man vinner mot AIK Södertälje. Det är typiskt här på hemmapremiär, och sen när det blir en vardag av det. Men vi var inne på Mora förra veckan och pratade om deras ineffektivitet, och då pratade vi kanske inte om Kristianstads målvakt Filip Larsson som gjorde en kanonmatch när jag lyfte fram Moras ineffektivitet. Men nu fick ju Mora islossning mot Östersund i alla fall, har ösa på lite. Men jag försvann lite från ämnet där och pratade om Mora. Men vad såg du i Östersund, och då framförallt kring Björklöven när du var där i fredags?
Nej, men det som jag reflekterade över var att Östersund stretade emot väldigt bra i 2 perioder mot Björklöven. Jag tyckte ju inte Björklöven var bra. Jag tror att Östersund ändå gjorde dem lite svajiga, för att jag tyckte att Östersund spelade ganska fartfyllt, men det var ju precis som att bensinen tog slut fullständigt i den tredje perioden, att de bara har 40 minuter att spela det spelet.
Men känns det inte som, när man ser, de går ju utav bara helvete, men går det så går det, orkar vi liksom, eller?
Ja, lite så faktiskt. Björklöven visar ju ändå klass där. Man fick Nick Schilke gjorde mål, Scott Poole gjorde mål, och på tal om dåliga passningar, Campers passning där som han gjorde till Rivik, den borde kanske inte ha förtjänat en assist. Jesper Lindgrens passning till Scott Pooles mål i Östersund, den borde ju nästan inte ha gett passningspoäng den heller.
var den så dålig eller vad var grejen?
Alltså, man kan säga som så här att det var en passning som en leftare inte hade haft några problem att nå när han spela över den mot Pooley, men Pooley fick ju ta emot den på backhand, eller ja, jag vet inte hur han gjorde, men han fick ju in den på något sätt.
Men det verkar onekligen ha gett lite självförtroende för Björklöven, eftersom de åkte och krossade ett formstarkt Modo, får man ändå säga, dagen efter. Du var inne på bussresor hit och dit, spelschema, men det verkade ju mer som att det var Modo som satt kvar på bussen.
Ja, nej, men verkligen, det var kanske det Björklöven gjorde när de kom till Östersund också, att de satt kvar på bussen.
Men om det fanns för en vecka sedan en liten osäkerhet kring Björklöven, och så är den som bortlås nu. Jäkla vad man lekte. Man lekte, stackars Bernhardt och Nässén och grabbarna där. Det kunde ha blivit, hade det inte varit för guden i målet i Modo där, så hade det ju kunnat varit bra många mer. Det var faktiskt klassskillnad lagen emellan i lördags.
Frågan är om man kommer att prata om den där match fredagkvällen i Östersund som Björklövens stora vändning, för man förlorar ju faktiskt mot Almtuna hemma under förra veckan bara på onsdagen två dagar innan Östersundsmatchen och hade förtvivlat svårt att förlora med uddamålet hemma mot Almtuna.
Ja, nej men, ja, nej, men Modo, alltså, jag är inte orolig för Modo kommer ligga i toppen, det kommer Björklöven också göra, men jag är imponerad av Björklövens match mot Modo. Men du har fått en fråga här från Staffan Olander. Han tycker vi ska snacka lite pyroteknik. Varför då? Jag har inte tänkt mer på det riktigt.
Nej, men det har väl varit lite pyrotekniska pjäser som har tänts på läktarna här under helgen. Jag var i Östersund och kollade när Björklöven spelade och där, rätt vad det var, så var det ju en blinkbengal i klacken i tredje perioden. Det fattar jag inte riktigt syftet med, att man drar den mitt i tredje perioden. HV drog väl någon rökbomb hemma mot Linköping också, så det blev en ordentlig rökutveckling där i Jönköping. Jag vet inte om det har blivit lite trendigt att man gör detta igen. Man sitter väl och triggar varandra lite, supportrar. Jag vet hur det är att man, alltså de som bränner anses lite coola och så vidare.
Ja, jag vet inte. Jag är för gammal mod, men bränna av någonting in i en arena, det är väl på gränsen till intelligensbefriat, får jag väl ändå säga. Men du, i Kristianstad som du... Alltså, vilket jävla schema du har haft den här veckan. Alltså. Du var i Kristianstad alltså i onsdags.
I tisdags. I tisdags
var det. Ja, såklart. Det var i tisdags. Det var härligt när det är hockeyallsvenska en tisdag också. Jag tänkte att det var onsdagsomgången, men då var det ju Tingsryd och Karlskoga satt och kollade på. Men det var tisdag, det stämmer. Men du var ju där, du har fått en fråga från Filip. Vad är din bild av Kristianstad? Då tror jag inte Filip syftar på själva stan, utan laget.
Nej, stan är väl kanske inte så mycket hurra för. Jag var där och mönstrade en gång i tiden faktiskt i Kristianstad, men jag kom undan direkt så det blev ingen lump för mig. Men jag tror han syftar på hockeylaget, och det är min reflektion av Kristianstad är att de faktiskt är på riktigt. Det går, man kan ju bli lite färdig för det är en tajt hall, du står väldigt nära isen. Men det går fruktansvärt fort när de, alltså de bara pumpar på med kedja efter kedja. Och den kedjan som jag kände imponerade minst var väl den med importspelarna. De har ju en finne där som första center. De har ju Bajkov och Kopacka som spelar i en kedja. Men jag blev ju imponerad.
fan vad omoga jag känner mig nu alltså. Berätta igen vilka som var i den kedjan.
Var det Bajkov eller Kopacka du garvar åt?
Nej, förlåt, jag vet inte. Det var omoget kanske. Men,
man får men det när man pratar, ibland.
När man pratar runt lite så säger ju då Kristianstad är fan bättre i år än i fjol. Kan det verkligen vara så? Och vad gör då den här GAT för att skruva upp dem så kopiöst mycket? Nu förlorade man visserligen mot Djurgården, ska vi säga.
Och man förlorade även mot Västervik hemma på söndagkvällen.
Ja, men då gjorde man säkert sin sämsta match för säsongen, eller hur?
Såklart.
Men vad är de bättre i år, eller vad är grejen?
Ja, men alltså, jag tycker ju när jag ser dem att de bara går och de går och de går. Alltså, en kedja som den med Malte Sjögren och Kevin Wenström, alltså, när de... Alltså, det blir ju inte en lugn stund för motståndarna i egen zon när de bara pumpar på med sin forecheck. De måste vara extremt jobbiga att möta Kristianstad. Och det är inte bara den kedjan som öser på, utan det är ju jobbigt att spela mot dem hela tiden.
Nej, alla gör ju det. Men du, vilken jäkla insats av Lindbom i målet där i Djurgården.
Ja, alltså utan honom hade de ju såklart inte vunnit. Jag ska säga det att Filip Larsson var ju faktiskt bra också i den matchen. Han tog ju något friläge från Brodin också under matchens gång. Så det var en riktig målvaktsmatch. Jag tyckte det var en riktigt underhållande match. Även om det stod 0-0 i 56,5 minut.
Men är det som man då, som man säger, när hockey, eller SHL-lag, typ HV i fjol, Djurgården i år. Det är årets match när Djurgården kommer på besök. Var det årets match för Kristianstad? Var det liksom, gick folk man i huset för att se den matchen? Var det stort?
Det var ju fullsatt i hallen, så att det är klart att det var en stor match. Och jag menar, det är inte så ofta Djurgården kommer. Nu spelar de visserligen en träningsmatch där på försäsongen. Och det tror jag faktiskt var en smart investering av Djurgården att göra den resan ner till Kristianstad och Tingsryd, så man vet lite grann vad det är som väntar för de här, får man säga, stjärnorna som kommer från Schweiz och NHL och allt vad de har varit.
Ja, det är ju såklart. Men du, Djurgården spelade ju hemma mot Södertälje. Det var ju andra matchen i loppet av en vecka i fredags. Och det är ju fan, fullsatt Hovet. Eller som veckan innan, fullsatt Scania-rinken. Det är ju läckert. Alltså, vi pratar andra divisionen. Jag måste, nu pratar om Djurgården. Jag vill lyfta lite fokus mot Södertälje. Som också vann i lördags mot Karlskoga. Jag tror på Södertälje. Jag tror stenhårt på Södertälje. När man får igång sin effektivitet. När man får igång ett powerplay. Man får igång på boxplay. Det är såklart inga små grejer att få ordning på. Men får man det så kommer man... Jag känner bara en harmoni kring Södertälje den här säsongen. Bogren känns hur lugn, fötterna på jorden, skön som helst. Jag tror fan på dem. Även det har bara växt sig mer och mer, tycker jag, efter den här säsongsinledningen.
Nu blir Kim Frykman inte glad på dig, kan jag säga.
För att...
För han vill att det ska bli en Sanny Svensson-effekt här nu, att du ska snacka ner Södertälje.
Det är det blir. Det kommer gå till helvete för dem ju.
Förlåt Frykman,
det var inte meningen. Men jag gillar det jag ser av Södertälje. Dahlström där, hattrick mot Karlskoga. Han har en skön energi och fart.
Men alltså Dahlström gör ett hattrick. Alltså, kunde man säga den komma?
Nej, det är visserligen sant. Men ja, jag tycker det var en bra match. Jag hade lika gärna kunnat vikta över till Södertälje och vunnit där under ordinarie tid. Djurgården där, när man liksom, det är ett lugn. Man känner sig lite pressad. Vad gör man då? Vi slänger väl ihop Kryger, Norman, Brodin i en kedja. Vi pratar hockeyallsvenskan. Vi slänger ihop Brodin, Kryger, Norman, hockeyallsvenskan. Det är helt sjukt ju. Det är faktiskt helt sjukt.
Vi har en tendens att prata om att det är för tidigt i serien. Det tar lång tid innan serien sätter sig. Man kan inte se på statistik förrän det spelas ett visst antal matcher. Men nu ställer Frankie B en konkret fråga här. Hur långt är det kvar till man kan säga att tabellen har satt sig? Finns det några slutsatser att dra redan nu? Svaret på den frågan är väl nej. Men när sätter sig tabellen?
Det kan dröja till omgång 30 år. Alltså, jag tror inte att HV kommer fortsätta förlora på sättet man har gjort. Jag tror inte Rögle kommer göra det heller. Jag tror att det avståndet kommer krympa. Skellefteå kommer vara... Alltså, den slutsatsen kan jag ändå dra. Skellefteå kommer vara i toppen, förutsatt att Möller och Lindström nu, som missade matchen mot Brynäs, inte är, det är långvariga skador det handlar om. Den slutsatsen kan jag väl dra. Jag tror också hårt på Växjö. Kanske till och med lite mer än vad jag gjorde inför säsongen. Men det är lite för tidigt att dra slutsatser, tycker jag. Vad känner du?
Nej, men jag kan väl i alla fall sträcka mig till 20:e omgången någonting. Kan jag väl känna att då tror jag att det har satt sig i någon form. Alltså är du i botten i omgång 20 så har jag svårt att se att du inte ska vara där när det har spelats 52 omgångar.
Jag följer förresten Frankie B som ställde frågan. Jag följer han på Twitter, och så under söndagen, liksom långt efter en match, alltså långt efter en hockeymatch, bara mitt i under söndagen, så sitter han och tänker på hur långsam Jonas Jumland är. Jag tycker det finns en kärlek i hockey till det.
Jättebra engagemang, och det är svinkul att ni är så engagerade. Alltså jag tror jag klistrar in hur mycket frågor som helst i det här förschemat som jag skickar till dig varje vecka. Men,
ja, det är underbart.
Det är
men nu är det dags att tävla och sätta dig på prov lite. Vi återgår till en gammal klassisk tävling. Jag har uppskattat den här, vad spelar den där jäveln? Men vi återgår till den klassisk, det ursprungstävlingen. Du får då alltså välja mellan en spelare, en klubb eller ett årtal.
Ja, men då kör vi en spelare då.
Ja, men det brukar du vara bra på. Är du redo?
Ja, nu blir jag nervös här.
På 5 poäng. Draftades av Ottawa Senators 2013 som 78:e spelare i den tredje rundan.
Då är man född 94, va? Om man draftades 93. Vad sa du, som 78:e spelare?
Yes, i den tredje rundan.
Kan han vara född då? Jag är sugen på att ge ett svar nu, men jag är osäker på om han verkligen född 94. Ja, men jag ger ett svar. Det gör ingenting om jag råkar missa. Jag ger ett svar. Jag skriver upp här på en lapp.
Vi har fått ett svar från Svensson på 5 poäng. Vi fortsätter. På 4 poäng. VM-spelare för Tre Kronor i fjol.
Mm. Ja, mitt svar, han var ju faktiskt VM-spelare i fjol. Så att,
På 3 poäng. Han återvände inför säsongen i fjol till en klubb han lämnade för Ottawa efter säsongen 2016-2017.
Men nu känner jag mig ganska trygg här faktiskt.
På 2 poäng. Han har spelat i 7 av hans lags 8 matcher. Och frågan är om det finns någon mer given etta än honom i serien.
Ja, vi kan ta ettan också.
På 1 poäng.
André Pettersson. Långt byte har han gjort. Går in den. Vad kan det bli nu? Ytterligare ett par. Nej, men titta! Vad gör Högberg? Han räddade den. Han var borta. Ja, det blir någonting. Billings har den. Vessel, Högberg! Men vem var inne? Det går inte att göra mål! Han var ju utanför banan och räddade denna gång! av.
Det där är löjligt. Det är alltså en av de bästa räddningarna jag har sett någonsin.
Och rätt svar då är Marcus Högberg.
Ja, och det satte du på femman. Det är, du, jag trodde inte du, det är jag som har koll på draftår och runder och sådana saker. Men du satte alltså Marcus Högberg, att han draftade så åtta var i den tredje rundan 2013.
Ja, jag har märkt faktiskt en tendens på dig att du tar lite aktuella spelare också när, ja, när du exakt. Har den här tävlingen.
Ja, för att förtydliga på fyra poäng då. Han var faktiskt VM-spelare i fjol. Han var tredje målvakt för Tre Kronor. Det tänker man inte på. Och han återvände ju till Linköping i fjol. Han var ju åtta vad då. Han lämnade efter säsongen 2017. Och sju av oss åtta matcher har ju Högberg stått i. Myrenberg stod ju borta mot Rögle för en dryg vecka sedan och gjorde det väldigt bra. Och ljudklippet, ja, vilka jäkla räddningar han stod för.
Ja, skönt att dra en femma på ännu en tävling. Du får steppa ja, upp svårigheten på mig.
Ja, två raka femmer. Nej, jag lyfter på hatten.
Ja, men det är bra. Du, nästa vecka är det jag som ska utmana dig med någonting. Vi får se vad jag skickar på dig. Men till dess, allihopa där ute, ta hand om er så hörs vi igen.
Ha det bra. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.